Vi går vidare med att sjunga psalm 46. Låt mig få höra om Jesus. Jag kan också meddela nästa söndag. Då har vi ju möte 10:00 som vanligt. Och då är det ett vittnesbördsmöte. Och det är undertecknad som leder det mötet. Kom jag på nu. Det var till kaka på kaka här. Men har ni något härligt vittnesbörd som ni vill dela med er av, hör gärna av er till mig så jag vet. Det är alltid bara lite insikt i vad som kommer att hända och ske. Så, men psalm 46.
Thank you.
Jag kunde inte hjälpa, men jag var ganska rörd. För jag kommer ihåg när min mamma, hon sjöng väldigt mycket när jag var liten. Och så gjorde hon en föredragsserie, kan man säga, om Fanny Cosby. Så sjöng hon hennes sånger. Och Fanny Cosby, då slog det mig, hon var ju blind. Och den här låten vi sjöng nu var ju hennes mest kända. Och hon dog 1915, föddes 1820. Och den här låten skrev hon ungefär 1900 någon gång. Hon var alltså 80 år gammal. Så hennes mest kända sång skrev hon i 80 års ålder. Är det inte en häftig parallell vid Mose? Stämmer inte det att han var 40 år när han flydde? 40 år när han gick i öknen. Alltså 80 år ungefär när han kom tillbaka till Egypten och skulle börja föra dem ut från fångenskapen. Hörrni, det där med ålder ska vi nog inte bry oss om så mycket. Vad lever Petrus var ju över 60 när hans stora gärningar började, säger de. Så det är rätt häftigt faktiskt. Jag vet inte, det kanske är lite livskris hos mig som kickar in. Men då får det väl vara det då. Men det är rätt häftigt alltså. Och det här med Fanny Cosby, jag menar, med tanke på min predikan som jag har framför mig här, så är det rätt häftigt. För hon borde ju alltså blind på den tiden. Det måste varit ganska tufft att vara. Med det sociala nätverket som vi har idag så får man mer hjälp än man hade då. Kanske inte av närmaste familj och så, det vet man ju inte. Men ändå, det måste ju varit ganska tufft, tycker jag. Kan jag tänka mig. Ändå var hon en som undervisade blinda. Och var blind själv. Och levde så för Herren. De här texterna som hon har skrivit är ju helt fantastiska. Så hon, när man läser dem så är det bara en längtan efter mer. Och en längtan efter att få uppleva mer av Jesus. Och få komma närmare honom. Istället för att se på det som var det jobbiga i hennes liv. Så det har vi lite att ta efter, känner jag. I veckan, så jag tror det var att, måste vara ett fredags, så öppnade jag min, jag har en sån här applikation på Bibeln, jag tror jag sa det sist också, va? Eller i telefonen, jag tror jag sa det sist, med bibelord som kommer varje dag. Och så då kom bibelordet för den dagen, och då var det hämtat ifrån Jesaja 55. Och det var häftigt. Sen under den här Jesaja 55, det här som var dagens bibelord, så brukar det vara en bild. Jag vet inte om någon mer av er har den här appen. Så brukar det vara en bild till dagens bibelord. Och då var det en annan text som låg i den bibelorden. Och det var från Habakkuk. Och det tyckte jag var häftigt. Av någon anledning. Och så när Leif ringde igår om att inte Margareta kunde predika idag för att hon var sjuk. Ja, nu gör vi så här. Nu tar vi be för henne en gång innan vi glömmer bort det. Tack älskade här att vi får lyfta upp Margareta inför dig just nu. Tack att du ser henne och hur hon har det. Och tack att du också ser Vilgot, Herre. Vi ber Gud för att du kom dem nära, Herre. Vi ber att du ger henne kraft och styrka, Herre Jesus. Och bara resa henne upp, Herre. Och låta henne få uppleva ett mirakel där hon är. Vi lovar och prisar dig för det. Fader i himlen, i Jesu namn. Amen. Jo, då kom det till mig det. Och då tänkte att jag skulle predika över det. För det gjorde sånt intryck på mig. Så då har jag de två bibelställena som utgångspunkt för den här predikan. Och när jag satt här ner kände jag att jag skulle byta lite grann ordning på det. Så det ska jag göra. Då älskade Herre, jag bara lovar och prisar dig för att du är med i den här predikan. Jag vill bara lägga den här dina händer, Herre. Tack för att vi får förtrösta på dig i allt. Tack för att du är med. Tack för att du leder våra tankar och våra ord, Herre. Tack att vi kan förvänta oss att de här orden går rakt in i våra hjärtan, Herre Gud far. I mitt och i mina syskons hjärtan, Herre Gud far. Att det får landa där och att det får göra verkan, Herre Jesus. Jag prisar dig för ditt ord är sanningen, Herre Jesus. Jag tackar dig, Gud far, för att du är den som regerar. Du har all makt i himmel och på jord. Och vi tackar dig helige ande för att du är här just nu. Tack att du är hos oss och i oss. Och för att du är verksam. Helige Ande, låt de här orden, om det bara så är ett ord, Herre Gud Far, som landar hos oss, Herre Gud Far, så tackar jag dig för att den Helige Ande kommer göra att det ordet kommer explodera i vårt innersta, och det kommer bara gro, och det kommer bara komma ge frukt, mäktigt och underbart. I Jesu namn, amen. Med tanke på allt som händer och sker just nu ska jag läsa ett ord ifrån Habakkuk kapitel 3. Det är bara tre kapitel i Habakkuk. Det är ett ganska kort, en kort profet. Och den handlar, Habakkuk ser ju sin omgivning och vänder sig till Gud och tycker att det är hemskt att man lurar människor. De som inte är rättfärdiga, de får det bra och det är elände och så vidare. Och Gud svarar Habakkuk och säger att han ska väcka upp kaldéerna och de ska komma in och de ska ta för sig över landet. Och det här skrevs ungefär 600 innan Jesu födelse. Så det är ju, om inte jag missminner mig, ungefär när Jesaja var verksam. Och när man läste här och Jesaja så såg man att det var mycket som skilde, mycket som är likadant, påminner om varandra. Men sen i kapitel 3 så svarar Gud. Eller kapitel 2 så svarar Gud, och kapitel 3 så står det, eller kallas det stycket för Habakkuks bön och lovsång. Och i vers 17 och 19 så står det så här: fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd, och olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fålen rycks bort ur follorna, och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder. Egentligen behöver jag inte förklara någonting, för jag tror vi allihopa fattar och förstår. Ingenting är bra. Ingenting egentligen hos Habakkuk är bra. Fikonträden blomstrar inte mer. Vinstocken gav ingen skörd. Vi vet ju hur viktig vinstocken var när man läser i Bibeln, både gamla och nya testamentet. Olivfrukterna slår fel. Oliverna var inte bara mat, det var ju också olja till lampor bland annat och till matlagning. Fältet ger ingen föda, och djuren de togs ur follorna. Och boskapen var försvunnen. Allting var kört. Det var bara ett elände för Habakkuk. Och det här var nog säkert vad han tyckte innerst inne och kände över det landet han var i just då. Han kunde ju ha skäl att vara gnällig på Gud. Jag var det en gång i tiden. Jag säkert många gånger. Men en gång som jag ska berätta om. Och det är egentligen ganska pinsamt att berätta om det. Men jag ska göra det ändå, för vi är ju egentligen bara människor allihopa. Och jag tror ni kommer känna igen er lite i den här berättelsen. Kanske inte just i orsaken till det jag berättar, men att ni har varit med om något liknande. Jag var ju mitt uppe i min fotboll, och det var ju så viktigt för mig, tyckte jag då. Och så hände sig så att mitt i inför... Jag spelade i Arneby och vi var på väg att gå upp i division 4. Och en av de sista matcherna, så då går mitt korsband. Och det var ju ingen trevlig händelse i sig. Men jag var ju väldigt besviken att i det läget skulle korsbandet gå sönder. I 50% av fallen kan man spela vidare utan korsband. Men i det här fallet gick inte det. Och jag bad be till Gud om ett under. Och jag bad och jag bad. Och jag gick vägen hemma upp och ner. Fram och tillbaks. Haltade och gick och bad. Och det var ju väldigt egoistisk bön. Och jag vet vid ett tillfälle, jag var så besviken på Gud. Så jag slängde mig på grannens åker. Och jag skällde på Gud för att inte han helade mig. För han kunde ju. Förstår ni vad jag menar? Ja, men han... Det sa. I den stunden så jublade jag inte i Herren. Och jag gladde mig inte i min frälsningsgud. Och just då var han inte min styrka, utan var mitt. Han var ett objekt för min egoism, om jag ska vara ärlig. Och jag tror att vi har nog hamnat i situationer allihopa där vi har blivit besvikna och sura och arga över situationer som har uppstått. Och vi har lite grann skällt på Gud för att han inte har varit där och hjälpt oss som vi vill, på det sättet vi vill. Det är nog ganska mänskligt. Och då tänker jag, här hade ju alltså Habakkuk all möjlighet i världen att vara mänsklig. Men istället så vände han sig åt andra hållet och väljer att jubla i sin Herre. Och glädja sig i sin frälsningsgud. Han är min styrka. Han ger mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder. Och jag tänker på det. Vilka höjder skulle Gud låtit mig gå upp på om jag hade kanske visat honom en annan sida där? För jag tror att han kanske ville visa mig annat som låg där nere i dalen, som väntade mig och som jag skulle kanske sätta händerna i. Men jag var för upptagen av att vara lite bitter och tjurig på Gud. Och jag tror att den tiden som ligger framför. Vi hör ju om corona nu. Vi hör om allt möjligt annat. Media är väldigt bra på att skriva upp det. Jag är en sån som är väldigt duktig att leta och söka fakta och undersöka och kolla och så. Så jag läser ju en del. Men vet ni, jag tror det kommer bli sak efter sak som kommer dyka upp så här och vilja ta fokus från det som är det viktigaste. Och skapa rädslor och fruktan. För när människor är rädda så agerar man inte vist, utan då agerar man i köttet, som vi brukar säga i Bibeln, i kyrkan. Och så blir det fel. Men vi som Guds folk, vi ska inte bli rädda. Och vi ska inte frukta. Inte ens om det går så långt att vi inte får klara livhanken. Av olika anledningar, nu pratar jag inte om corona utan nu pratar jag överhuvudtaget. Så har vi egentligen ett skäl att frukta och vara rädda. För död, vad är din seger? Död, vad är din udd? Skriver Paulus. Utan Gud vill att vi ska jubla Herren och vi ska glädja oss i honom som är vår frälsning. Han är vår styrka och han gör våra fötter som jordens. Och han låter oss gå fram över våra höjder. Och det talar jag till oss, till mig. Och jag talar till dig som är här. Och jag säger det till vår församling. Att vi ska jubla i Herren vad som än händer. Och jag tror att i mångt och mycket tror också att det är ett viljebeslut att bestämma sig för att nu ska vi göra det. Nu ska jag ta och läsa andra bibelstället där, som var då Jesaja 55. Jag har använt mig av den när jag har predikat faktiskt, och jag brukar ha den när jag ber, när jag predikar. För det är ju det här kända bibelstället med Guds ord som inte återvänder fåfängt. De första två verserna, de går så här: mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Tänk om jag hade haft med mig det här när jag låg på den där åken och var arg på Gud. Att hans tankar är högre än mina tankar. Tänk om jag hade frågat honom, okej, vad vill du jag ska göra nu? Hur ska jag ta det här? Istället för att tro att det här är ett bakslag, det här är något hemskt och så vidare. Och nu har det förstört och så. Men ja, ni förstår vad jag menar. Ni vet, Paulus pratar bland annat om det här med människans vishet, eller Guds vishet och människans dårskap. Hur liksom vi i världen, vi strävar efter att bygga oss kunskapstorn. Vi bygger oss torn som Babels torn fast i kunskap istället, där vi lägger steg för sten med olika ideologier, filosofier och det ena med det andra, för att vi på något vis ska nå upp till himlen och så ska vi bli som Gud. Och Guds ord säger det att det är dårskap. Vi hör i och kan läsa i kristna sammanhang hur man pratar om att, som Svenska kyrkan uttryckte, att vi, hur var det de sa, Katarina, om Bibeln? Att de inte, de följer inte Bibeln, de går med Bibeln, sa de, va? Alltså, hela tanken var att Bibeln ska läsas utifrån den tid vi lever i. Och att de här tankarna om att det vi är i nu ska forma lite grann Guds ord. Och det ska läsas utifrån det ljuset där vi är nu. Men vi vet ju att det står i Guds ord att det finns ingen skiktning mellan mörker och ljus hos Gud. Han är densamma igår, idag och i evighet. Det är inte upp till oss att förändra Guds ord utefter den tiden vi lever i nu. Eller hur? Men det är våra tankar. Så vill vi göra. Och ibland får jag en känsla av att pastorer, predikanter, evangelister, bibellärare och andra kanske gör det därför att ibland hamnar man i ställen i Guds ord som lyser över ens eget liv. Och som talar om, hör du Ola, det där är inte bra i ditt liv. För Guds ord säger något annat. Bara för den skull kan jag ju inte hoppa över det. Eller hur? Bara för den skull kan jag ju inte, när jag står här uppe, välja bort det ur de verserna jag upplevt jag ska läsa. Utan då får jag ju faktiskt läsa det, och så får jag ju ta åt mig själv också. Och det som är så fantastiskt är att oavsett var vi står när det gäller bildning och när det gäller kunskapsnivåer, när det gäller högskolepoäng, när det gäller förmåga att diskutera och föra oss på olika sätt, det spelar ingen roll när det kommer an på Gud. I psalm 19 och 8 står det så här: Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor. Så det enda vi behöver sträva efter egentligen, det är ju Herrens undervisning och det vittnesbörd som han ger i sitt ord. För det ska ge oss vishet. Men inte den här världens vishet. För den här världens ögon så kan vi nog vara dårar, som Paulus skriver. Fåfänga, löjliga, för små att kanske bry sig om, mänskligt sett. Första kor. Nu ska jag läsa lite mer här. Första kor 1, 18-31 ska vi läsa. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står i skrivet, jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människors. Bröder, se på er egen kallelse. Du och jag alltså, se på vår egen kallelse. Inte många av oss var visa på världens sätt. Inte många av oss var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Tänk vad härligt att du och jag kan berömma oss av Herren och inte av något annat. Och visst kan det vara egentligen en välsignelse att kanske inte vara en sån där riktigt förståsigpåare och uppeboren filosof och så kunnig och duktig. Utan att vara den vi är så att vi får förtrösta oss på Herren i allt. Och jag tänker på vår församling när vi ser vad vi läser här, att det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förmjuka och visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. När jag var ung så hade jag en fotbollstränare som kom till mig. När jag var liten egentligen, jag kan inte ha varit mer än 13-14 år. Så säger han så här: Ola, när du blir proffs, kom ihåg din gamle fotbollstränare. Och när jag står här nu, vad blir det, 46 år senare nästan, så är jag ju faktiskt ganska tacksam till Gud för att jag inte varit någon professionell fotbollsspelare. Och jag kan ärligt talat säga att jag förstår Gud varför han inte helade mitt knä. Jag kan förstå varför inte jag blev, om jag nu uttrycker mig lite ofint, välsignad med en sån karriär. För den välsignelsen hade nog inte lett mig åt rätt håll. Och jag tänker så här, kanske är det en välsignelse för oss som sitter här och vår församling att vi är så få som vi är. Att vi får förtrösta på Herren på det sätt vi gör. Men samtidigt tror jag faktiskt att det finns en annan väg att gå. Om jag i mitt liv hade verkligen valt att lämna som Mose eller som Abraham var villig att offra sin son på altaret, Isak. Så kanske allting hade kommit ett annat ljus. Han kanske hade tillbaka mig alltihopa. För han hade haft mitt hjärta. Så Så jag tror att det finns en väg att gå att få bli använd till Gud. Och ha framgång och inte tappa bort sig och förlora sig i framgången. Och jag tror också att det gäller vår församling. Att vi kan verkligen ge Gud vår församling. Och lämna över det i hans händer och göra en Isak av allt. Och göra det idag. Och låta honom verkligen få all beslutsrätt. Och få våra hjärtan och vår församlingshjärta. Jag tror vi har ett gemensamt hjärta, jag tror det. Faktiskt. Någon form av gemensamhet som vi tillsammans kan verkligen bestämma oss för. Nu ger vi dig det här. Vi ger dig rätten över vår församling. Vi ger dig vår framtid. Vi ger dig alltihopa. Och använd oss som du vill. På allvar. Och jag tror att det är en del av den vishet som Gud har att verkligen ge oss. Att lära oss och ge allt till honom och lämna över. Och sen fick jag lära mig det en gång i tiden genom min fru. Men om han får som han vill så kommer han definitivt vilja. Kan jag vara säker på. Och varför ska vi predika om den här dårskapen då? Om det här med korset och Jesus. Vi har ju ett tomt kors. Ett där och sen har vi ett till någon annanstans. Har jag för mig? Har vi inte tre någonstans här? Ja, hur som helst. Korset är tomt. Eller hur? Hos katolikerna så är han kvar på korset. Men hos oss är korset tomt. Han är inte kvar. Han är inte längre död. Han är uppstånden. Talet om korset som är en dårskap för den här världen är ju livet för oss. Eller hur? Och Jesus säger själv att vi ska tala om det. Han säger ju i Markus 16, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Vi kan liksom inte komma undan det. Jag kan inte komma undan det. Att öppna min mun oftare när jag har chanser. Att berätta om vad Jesus är och vad han har gjort i mitt liv. Men för att återkomma till Jesaja 55, verserna 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan ha verkat till vad jag vill och utfört det till vad till jag har sänt ut det. Jag tänker på det här med liksom regnet och snön faller från himlen. Och regnet är ju i Bibeln en symbol för en helig ande. Och här behöver regnet falla ner. Snön faller i frusen form, den smälter. Den fuktar jorden, den fyller på vattendragen. Och det har vattnat jorden, den har gjort jorden fruktbar. Och så utav det blir det säd och bröd till att äta. Och Jesus säger, jag är livets bröd. Eller hur? Och han pratar om sådden som hamnar på vägen, vägkanten och så vidare. Då, det som hamnar i god jord och så vidare. Så vitsen är ju egentligen då att det här vattnet ska ge säd och som ska kunna sås ut. Och säd som ska kunna bli bröd. För att mätta människors hunger. Och det är inte för intet som vi har två stycken under med bröd under i Bibeln. Då tänker jag, vattnet Den heliga ande. Vattnet behöver hamna på marken. Eller hur? Den sjunker ner. Den hamnar i grundvattnet. Den fuktar jorden. På vägen ner så tar den åt sig. Löser upp mineraler, näringsämnen och annat. Rötterna suger upp det här vattnet. Och tillsammans med solen händer någonting som vi kallar för fotosyntes. Det kommer jag ihåg från skolan. Och det skapar i sin tur växtkraften hos våra växter. Löven kommer, det blir mer frukt. Eller hur? Så vattnet är ju väsentligt. Alltså, utan vatten funkar det ju inte. Utan vatten händer ju ingenting i naturen. Och utan den heliga ande i våra liv, som genomsyrar oss, kommer vi heller inte ge någon frukt. Då kommer inte vi kunna så någon säd. Vi kommer inte ha något bröd att dela med oss av till en fattige. Och idag har vi nattvard. Och då vet vi ju att brödet också är en symbol för Jesu kropp, som han gav för oss på korset. Där han tog alla våra sjukdomar, alla våra svagheter och krankheter som det står på sig. Så utan den helige ande så har vi ju inte förmågan att göra någonting. Då är det ju ännu mer dårskap på ett sätt. För då tror vi att vi talar och agerar åt Gud, men inte gör det utan egen kraft. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan har verkat vad jag vill och utfört det vad till jag har sänt ut det. Så om vi har en helig ande när vi talar ut Guds ord. De sa ju om Jesus att han talade inte som fariséerna och skriftlärde, utan med makt och myndighet. För makt och myndighet, för att den helige ande var med honom. Då är det liv och då händer grejer. Guds ord ska inte återvända fåfängt när vi talar ut det till människor i människors liv eller till människor. Guds ord återvänder inte fåfängt när vi sitter i en kyrkbänk och lyssnar på en predikan. Guds ord återvänder inte fåfängt när någon talar profetiska ord som den helige ande i oss bekräftar. Och vi känner, wow, det här var Gud. Det återvänder inte fåfängt. Matteus 24:35 säger så här: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det är också vishet från Gud. Guds ord ska aldrig förgå. Har vi vad som krävs att gå ut och vittna om Jesus? Ja, det har vi. Jesaja 55, 1 och 3 säger så här: hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta fred med er, ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Åh, vi har fått nåden. Eller hur? Vi har fått nåden den dag vi blir frälsta. Men den nåden tar inte slut. Eller hur? Min nåde var morgon ny, säger han. Eller hur? Och skulle vi börja tvivla, då har vi nåd över tvivlet också. I Herren har vi allt som krävs. Och i den nåd vi har upplevt och ständigt får uppleva, så har vi allt som krävs för att vinna människor för Herren. Jesaja 55, jag är mycket där då. 1-3 säger så här. Inget vapen som smis mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel. Och deras rättighet kommer från mig, säger Herren. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Inget vapen. Och vi kan läsa i Jesaja 58. Om pilarna, om natten och så vidare. Är inte Jesaja 58? Psalm 91, precis. Jag tittar på min sufflös. Sådär. Katarina har förmåga att komma ihåg bibelställen och sådär. Det var inte riktigt jag. Men jag kommer ihåg namn på folk och platser. Och kan gå igenom ett rum och komma ihåg hur det ser ut i det rummet 10 år senare. Jätteknäppt. Men kom ihåg var bibelställena ligger. Jag är så tacksam för bibelappen. För den är jättebra. Där kan man slå in ett sånt där ord. Och så kan man få massa förslag på vad det ordet förekommer. Och så kan man hitta det. Så den är till hjälp för mig. Det är vår arvedel, står det här. Det är vår arvedel. Och ingen tunga som upphäver sig över oss ska heller ha framgång. Visst är det häftigt? Så vad har vi att frukta? Vad har vi att frukta som församling? Att stå upp för Herren. Och våga som Petrus hoppa ur båten. Sätta fart över vågorna. Vi kommer säkert tänka som Petrus. Oj, det kommer aldrig funka. Och så sjunker vi lite. Men så Jesus där och drar upp oss, eller hur? Ni vet, vi har fått mycket löften från Herren i vår församling. Och jag tror till och med många av dem finns nedskrivna, visst är det så? Att vi har skrivit ner dem, ja. Och det är ganska häftigt, för det står om det i Bibeln. Att det uppmanas att göra. Att skriv nu ner, står det. Jag ska hitta Habakkuk igen. Det är så lite där. Det är så lite ställe. Så vi har fått löften från Herren om fantastiska tider framöver. Och kanske är det så då. Jag tycker det. Jag hoppas ni tycker som mig, som politikerna säger. Men liksom att vi gör slag i saken och så säger vi till Herren, okej Herre, nu lämnar vi över rättigheterna till dig. Gör med vår församling det du vill göra. Habakkuk 2, 3 och 4 säger så här. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan. Och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst. Den ska inte utebli. Se, uppblåst och ovärlig är hans själ i honom. Det talar om Babel. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det är ju det stället som Paulus också använder. Att vi ska leva genom vår tro. Så Guds tankar är inte våra tankar. Och det Gud har sagt om oss som hans folk och som oss som privatpersoner. Jag tror vi alla har fått tilltal från Herren. Och en del längtar efter att det ska ske. För en del har det kanske skett. För en del kanske det verkar för häftigt för att vara sant. Men Gud har sagt det och du vet i ditt hjärta att det är så. Då kan vi välja nu då, vill vi tro på det i våra liv? Ska vi göra som Fanny Crosby? Ska vi skriva den fantastiska sången när vi är 80 år gamla? Ska vi göra som Mose? Ska vi ta på oss ett ledarskap och leda massor av människor in i någonting fantastiskt när vi är 80 år gamla? Förstår ni jag tänker? Ska vi göra som Levi Petrus? Gå mot en ännu häftigare framtid när vi är pensionärer? Än innan. Gud, det finns en andlig lag om sådd, tillväxt och sådd i Guds rike. Så oavsett om vi bryts ner till våra kroppar, så vår gärning i Guds rike ska inte göra det. Jag vet ett tillfälle när min Katarina bad för en äldre kvinna som hade tagit på sig som gärning när hon blev gammal och be för sin familj. Och då upplevde Katarina att nu byter jag ut din bönehammare mot en böneslägga. Så även i vår bönekammare kan vi utverka stora saker för Herren. Även i det lilla obetydliga kan det finnas en jättestort utfall. Gud pratar om 30, 60 och 100-falt. Eller hur? Vi har ingen aning om den här maningen när Gud helt plötsligt bara manar oss att gå med paket bullar till vår granne och säga Jesus älskar dig. Vi har ingen aning om vad följden av det blir. Vi har ingen aning om när vi går till vår jobbarkompis och säger jag vet att du har det jobbigt men vi ber för dig. Vi ska fortsätta till det går bra. Det handlar om vår frimodighet och vår tro på Herren. Korset är en dårskap för världen, men det är ingen dårskap för oss. Det är en visdom. Talet om korset är en visdom, en seger för oss, men ingen dårskap. Tack älskade Herre för att du är den som leder våra tankar. Du är den som leder våra ord. Du är den som för oss i situationer där vi får bli ett vittnesbörd, Herre Jesus, för dig. Och Herre Gud, får jag bara be att jag i mitt liv ska bli mer frimodig och mer enkel i min tro, Herre Jesus, när jag möter människor. Hjälp mig, Gud, far, att lyfta Jesus ännu högre, Herre Jesus, i möten med människor. Att talet om korset, som är en dårskap i deras ögon, ska vändas till en seger och en vishet, Herre. Att de ska få uppleva vad det innebär att bli frälst, att lära känna dig, Jesus. Tack att jag får bara välsigna mina underbara syskon. I Jesu namn. Att jag får be att vi allihopa ska få uppleva under det här året som ligger framför, Herre Gud, för det nya verksamhetsåret. Att vi ska få uppleva hur du gör under och tecken i vår omgivning, Herre. Att vi ska få mer tro, Herre Jesus. Att vi ska bli ännu mer, längta ännu mer efter dig, Herre. Vi ska längta ännu mer efter att se människor bli frälsta, Herre. Att vi ska släppa över alla rättigheterna till våra egna liv till dig. Och bara låta dig få föra oss framåt efter din vilja, Herre Jesus. Vi lovar och prisar dig. Tack älskade Herre, i Jesu namn. Amen.